Är det tjänstefel av oss ifall vi inte börjar prata om Cody Rhodes, eller?
Jag tror det. Och vill man inte börja prata om Cody Rhodes också?
Det var oväntat.
Verkligen. Alltså, även fast vi visste att han arbetade på en handshake deal med AEW och har vetat det ett tag, så känns det ändå så plötsligt, med tanke på hans promo och med tanke på att Brandy var mitt uppe i någonting mot Paige VanZant bara för ett par veckor sedan.
Ja, jag tror också att jag trodde att den där det där icke-kontraktet som han brottades med, alltså det okritade kontraktet, det trodde jag ju ändå var signed, sealed, delivered för länge sedan.
Ja, men det var inte det. Och han har snackat med WWE. Det här är ju grejer det.
Ja, nej, men det var ju spännande. Jag vet inte. Alltså här, nu har man ju fått marinera ett tag. Jag var ändå ganska chockad i början. Och började ju ganska fort tänka att det kanske inte var på riktigt. Att det, nu är det någon storyline som de kommer dragandes med här.
Ja.
Nej, men jag blev ändå ganska chockad. Men jag vet inte, jag tänker så här. Cody är en affärsman. AEW är på fötter. WWE har inga stjärnor. Vad de däremot har en osinande källa av pengar.
Japp. Och de verkar ju vara bra för familjelivet på något sätt, eftersom liksom Kevin Owens säger ju att han stannar mycket på grund av familjen, och Sami Zayn har ju sagt att han lever livet, har roligt, får bra betalt, har liksom ekonomiskt stabilt. Varför skulle han vara någon annanstans?
Nej, och det är klart att Cody har förhandlat till sig en rejäl summa pengar, och ifall han nu kommer gå till WWE, vilket det förmodligen blir då, för jag vet inte var han annars skulle gå någonstans. Vad skulle vara värt att lämna AEW för om inte WWE?
Han har ju dock sagt att han vill retire innan han fyller 40. Han har ju hela tiden sagt att han vill syssla med skådespeleri, att han vill gå in i politiken, och jag lyssnade på Dusty Rhodes självbiografi här över julen, och kapitlet då där Cody pratar, då har han ju lämnat wrestlingbranschen och fokuserar enbart på Hollywood. Han har ju skaffat en halstatuering, så att det försvårar ju både Hollywood och politik karriär kanske.
I och för sig är jag imponerad varje gång jag ser att de lyckas sminka över The Rocks gigantiska tatueringar, så att det kanske inte ligger han i fatet, den halstatueringen. Men däremot så tänker jag att man borde väl ändå då ha någon typ av men han borde väl ändå haft någon roll eller någonting som andas Hollywood innan. Det enda han har är att han är lite programledare. Han sitter väl in och paneler på någon talangshow, och så har han ju för sig den här egna Cody Rhodes-showen, Rhodes to the Top. Men det får han ju inga... Han är ju inte med i nästa Jumanji bara för att han har den tv-serien.
Nej, men man vet inte. Han kanske har en bra agent som förhandlar bakom kulisserna. Men med det sagt så tror jag att han siktar på en sista WWE-run, och jag tror att det är för att bygga upp sitt egna varumärke för att kunna faktiskt retire. Det tror jag är hans liksom endgame just nu.
Ja, för hur gammal är han? Du sa att han ville gå i pension, sluta med wrestling innan han fyller 40. Vad är han nu då? Han är 36 år gammal, säger jag. Född 85. Ja. Han är bara ett barn, den här killen. Herregud.
Japp.
Alltid lika smärtsamt uppvaknande när man märker att alla de här som man tror är gamla farbröder är liksom själva verket 10 år yngre än en själv.
Men det ryktas ju om att anledningen till att han inte vill fortsätta i AEW är att han blivit bortmanövrerat från det kreativa. Att han inte får skriva storylines och så vidare längre.
Vadå helt och hållet? Har inte det varit hela uspen med AEW, att de alla får lite skriva sina egna grejer? Men det är ändå Tony Khan som till slut ändå är lite Vince McMahon och säger den här storyn är okej, så den lägger vi i arkivlådan, och så får vi se ifall vi kanske plockar fram den längre fram.
Ja, men jag tror att tidigare i början så fick de vara med och skriva andra angles på något mer sätt. Nu är det väl mer Tony Khan som håller ihop allt, och man får pitcha sina idéer, vilket oftast går igenom som jag förstår det. Men att Cody är förpassad till sina grejer liksom. Ja, men du får styra. Du kommer vara i ett program här mot Dan Lambert. Gör vad du vill. inte jag vill göra ett program med den här och den här, som vill jag att Sammy ska gå mot den här och bla bla bla. Han har blivit bortplockad från det liksom.
Men det är nog, ligger nog någonting i det du säger. Ja, men säg att han har skrivit på ett treårskontrakt med WWE. Det är, då är han 39 när han är klar med det. Hör du vilket snill är på huvudräkning. Och så har han väl då lyckats skotta in pengar på bankkontot. För jag tänker också så här, för WWEs del, att den första som de då plockar från AEW till WWE, att det då är, alltså triumfen att det är en av grundarna av AEW, det är ju delikat.
Oh ja.
Och med tanke då på hur mycket pengar de har, så har han nog sett till att han har säkrat en riktigt, riktigt bra deal. Och han kommer säkert ha någon sorts nyckelposition. Vi har pratat om det hur länge som helst. Vem ska Roman Reigns möta här framme? Det finns inga nya stjärnor i WWE. Jag menar, det enda de gör det är att förlita sig på en massa gamla legender. Nu det senaste här är ju då att Steve Austin är på väg tillbaka. Liksom efter 19 år, 57 år gammal. Jag menar, de kan ju inte förlita sig på nostalgi varenda gång som de ska fylla ett WrestleMania.
Nej, men tänk dig själv om du jobbar på, alltså om de på radion bara gräver upp någon gammal programledare. Bara, nej, men vi måste få in lite nytt blod för publiken. Vi tar den här 57-åringen som ska in. Han har inte pratat i radion på 19 år, men han är hipp. Kidsen gillar han. In med han. Det går ju att applicera på vilken arbetsplats som helst. Det måste ju skapa jävla dålig moral backstage när man bara plockar in gamla legender liksom.
Kolja Kolor slutar i morgonpasset in med Klas av Geijerstam.
P3s
sjunkande lyssnarsiffror måste räddas. Nu ringer vi Klas, Klabbe, Jausa av Geijerstam.
Exakt så är det. Jobbigt att Stone Cold har blivit klubben då.
Nej, men det är ju solklart att Cody, om det nu finns en deal med WWE, så är det ju solklart att han har sett till att han kommer få en nyckelposition. Han kommer få svin mycket pengar, han kommer få en nyckelposition. Med andra ord, han kommer inte vara Stardust på WrestleMania.
Men jag tror också att WWE kan se en vinning i att ha en av bröderna för att säkra upp Dustys legacy och kunna använda den. För det är ju liksom en viktig del av wrestlinghistorien som de har haft lite problem med och fick förhandla för att få köra Dusty Classic. Så fick de ju lov att förhandla med Cody och Dustin för att få göra det när de inte var kvar i förbundet.
Ja, och jag menar, han är ändå en slug rackare, Cody Rhodes. Du vet, mitt vad det är, så pang, boom, så är han arvingen till hela WWE.
Ja, men visst.
Han som köper upp det till slut.
Ja, det vore ju något.
Ja, ja, en sak är säker i alla fall, det är otroligt spännande.
Jättekul, alltså. Nu känns det ju som Monday Night Wars mer än någonsin när vi kan få ett stort hopp till WWE. Och det känns fräscht om WWE faktiskt liksom är smarta och gör den här, vad heter det, stölden, om man kan kalla det för det. Jag tycker det skiner ett gott ljus på WWE. Jag är ju lite så här, vad kommer man få för bemötande av publiken? Kommer de råka fastna i AEW chants? Det finns ju mycket så här problematik med att ta in honom också.
Ja. Ja, det gör det ju verkligen. Och kommer de som ett paket? Är det Cody och Brandy? Kommer Brandy ha liksom en managerroll nu till Cody i WWE då?
Nej, ryktet är ju det att det inte snackas något om Brandy i det här dealet. Det senaste jag läste då, ska man ju säga.
Ja, det är ju synd för henne. Fast å andra sidan, återigen, de skottar in pengar på Cody Rhodes bankkonto. Så Brandy kanske inte behöver. Kanske kan pyssla med exakt vad hon vill istället.
Ja, ja.
Nej, men jag håller med dig. Jag tycker att det är lite upppiggande. Man får lite ny respekt igen för WWE ifall de ror hem en sån här grej. För att man kan ju tycka att det är lätt att tycka att WWE är i otakt med samtiden. Och du vet, de lanserar NXT 2.0 och alla såna här grejer. Och man bara, har ni någon koll överhuvudtaget på wrestling? Och så bara, nej, de pysslar liksom inte med wrestling, utan de pysslar med att make movies, eller vad nu de kallar det. Det är knappt att de ens kallar det wrestling längre. Ja. Eller ens sports entertainment. Nu är det liksom film som de pysslar med. Men en sån här grej är ju, då får man ju lite nyvunnen respekt för dem och tycker att det börjar bli lite sexigt igen.
Oh ja, jättekul.
När vi ändå är inne på det spåret, så har de ju också signat Roxy, tidigare Ring of Honor-mästaren. Hon vann ju den här turneringen med damer som Ring of Honor hade. Det finns en dokumentär om den på YouTube som jag har kollat på. Kan jag varmt rekommendera.
Jaha, okej.
Okay. Och vi såg väl henne senast behålla titeln i en match mot Willow Nightingale, tror jag, på Ring of Honor. Den här Final Battle pay-per-viewen som var i december. Där var hon mästare. Sen hon tappat då titeln till Diona Purrazzo på en Impact-tv-inspelning här i januari. Så vi riskerar inga förbjudna dörrar mellan Ring of Honor och NXT, där hon förmodligen lär börja i alla fall.
Ja, just det. Ja, men det är väl en bra signing.
Sen tänkte jag att jag ska försöka mig på och prata om Nick Wayne. Jag tror att det var 36 olyssningsbara minuter som jag försökte tillägna till Nick Wayne förra veckan. Det här klippte jag bort, så ni som lyssnar, ni hörde ingenting om det här, utan det är bara Christos som fick det här plågsamma nöjet att försöka förstå när jag pratade om Nick Wayne förra veckan. Så här, Nick Wayne är en 16-årig parvel som det har pratats väldigt, väldigt mycket om som det nya unga kommande stjärnskottet i wrestlingscenen. Han är son till Buddy Wayne som har tränat lite brottare. Han hade en wrestlingskola, Buddy Wayne's School of Wrestling. Och vad jag förstår det som, så var han en väldigt respekterad tränare. När det kommer till sin egna karriär så gick han liksom förbättringsmatcher i WWE och WCW på 90-talet fram till 2003. Han var väl alltså med andra ord vad vi kallar för en jobber. Och lever inte längre, dog 2015, fick en hjärtattack, bara 50 år gammal. Nåväl, det här underbarnet då, som han har avlat fram, Nick Wayne, han gick en match mot Christopher Daniels förra veckan på Defy Wrestling. Och efter matchen ska då Darby Allens musik ha kommit igång. Han har ju då förflutet i Defy. Och han tågar in och ger då Nick Wayne ett AW-kontrakt. Som han då i ett tårfyllt segment kritar på. Så han är nu då all elite, denna 16-åriga Nick Wayne. Typ. För det finns lite klausuler i det här kontraktet. Och de är typ att han ska så här gå klart skolan och inte balla ur. Lyckas han med det, då är han en fullbordad AW-brottare. När han blir 18 år gammal.
Kul! Alltså jag tycker det är spännande ändå att de gör som så här fotbollag, college-fotbollag och utav snor ungdomar och investerar i framtiden. Jag tycker det är lite spännande. Han verkar ju vara ett underbarn, den här Nick Wayne.
Ja, men jag tycker också att han, jag har inte sett as mycket med honom, men det finns lite klipp på YouTube ifall man vill kika, och han verkar ju kompetent.
Ja, framförallt så brottas han som att han är vuxen redan när han är 16. Det är väl det som är fascinerande, tycker jag. Det är ju inte det här att han är... Ja, men det är ju inte något så här omänskligt, övermänskligt med, utan det är bara det att det är en 16-årig grabb som kan hang with the big guys, liksom.
Och det där oförståeliga som jag försökte prata om förra veckan som klipptes bort, det handlar då om att han egentligen skulle gå en match på Game Changer Wrestling pay-per-view, den här The World som gick för några veckor sedan. Men när New York då fick veta att han bara var 16 år gammal, då drog de i nödbromsen och sa nej, det där är för ungt. Han får inte brottas om han är under 18 år. Vilket gjorde att han blev otroligt ledsen och otroligt besviken, vilket också är förståeligt. Då har då Joey Janela klivit fram, sagt att på hans spring break, förmodligen WrestleMania-veckan, då ska Nick Wayne få gå en match. Och så frågade då Janela vem som är hans drömmotståndare, varav Nick Wayne svarade att han alltid drömt om att få gå en match mot Will Ospreay, som också är en av hans stora idoler. Och det här var då någonting som Joey Janela och Nick Wayne pratade om på internet, och då svarade Will Ospreay på Nick Waynes tweet med en emoji som indikerar på att han också vill gå den matchen.
Superkul. Och vad heter det, skönt ändå att Will Ospreay framstår som schysst. För att han kan ju framstå som en röv på internet annars.
Berätta om Control Your Narrative Wrestling.
Ja, vad fan ska man berätta? Det droppade ju som en, vad ska vi inte säga, en bomb, men som en Kina-puff i alla fall, i våran chatt från våran källa Anders här strax innan vi spelade in nu på torsdagen, att EC3 och Adam Scheer, alltså Braun Strowman, att de tillsammans har startat ett wrestlingförbund som heter Control Your Narrative, eller CYN, som har ett tv-deal, men de har inte sagt vad det är för tv-deal. Men de har även en liten kort press-release som går ut på att Wrestlare ska få arbeta någonstans där det inte är egoistiska biljonärer eller biljonärer som samlar på wrestlare likt action figures och leker med dem. Utan det här ska drivas av wrestlare för wrestlare. Och sen så påpekar de också att alla som är med har frågat själva. De har inte jagat rätt på någon, utan alla har kommit till dem och vill vara med. Och det är ju typ Cardona och Taven och såna här som är med.
Okej. Okay. Är det lite salt mot Vince McMahon då, givetvis, men också Tony Khan i det där snacket om
Jajamän. Att
det var biljonär och samla på wrestlare likt actionfigurer?
Jajamän. Och det är ju intressant, för det är ju ändå två personer som inte passar in någonstans. Alltså i Braun Strowman och EC3. För de har ju misslyckats i WWE och de passar inte i AEW. Men borde vara liksom värd mycket pengar. Men det är inom citationstecken förpassade till Impact. Så att de är ju nog väldigt så här disgruntled och sura när de startar det här. Och har väl någon form av hävdelsebehov i det.
Jag tycker väl att det är helt okej. Alltså, är det så att man inte lyckas någon annanstans, då får man ta tag i det själv. Och det ska de ju ha någonting för, att de drar igång ett eget wrestlingförbund och sånt där. Sen
Absolut.
Kan man ju ha ett annat tonläge. För jag vet inte om jag tycker att det är inte, det är liksom inte Tony Khans fel att han inte tycker att de passar in i AEW. Alltså, det är liksom, allt kan inte vara för alla bara för att du inte får vara i WWE. Så är det ju.
Exakt.
Ja, men sen är man ju också lite spänd på att veta vad det är för tv-deal de har. Alltså det ringer ju lite varningsklockor när de inte, att de pensionerar ut att de har en tv-deal, men inte vilken kanal det är på. Då andas det ju öppna kanalen utan dess like.
Ja, det gör det. Men de har ju två datum för inspelning av shower i alla fall. Första är i Dallas, har jag för mig. Men det är ju intressant att dra parallellen till Terminus, som startade relativt nyligen också, har haft en show, va? Och där är det ju mycket mer ödmjuk framtoning, men egentligen samma koncept. Ett förbund som drivs av wrestlare för wrestlare, mer grappling-fokuserat, det är ju det dock. Men de har ju inte gått ut och liksom slagit sig på bröstet och pekat finger, likt Klabbe gör, alltså Stone Cold Steve Austin, mot, vad heter det, de här miljardärerna. Så att det går ju att göra det på olika sätt. Jag kan ju säga att jag håller ju mer på Terminus än vad jag gör på Control Your Narrative, om jag ska liksom lägga dem i vågskålar mot varandra.
Ja, men så är det ju. De framstår ju störiga när de håller på sådär. Man får inte bra smak i munnen av det första intrycket.
Nej, verkligen inte.
Säger jag. Sen kanske någon som älskar EC3 och för detta Braun Strowman kan tyvärr inte hans riktiga namn. Då kanske man tycker det här är toppen. Och det får man verkligen tycka också.
Sannoliken.
Ska vi prata Rampage?
En fråga innan Rampage. Det har varit en massa på Twitter om 205 Live. Har man liksom stekt det helt? Är det det de håller på? För att alla börjar twittra ut liksom, ni är kärngruppen från 205. Adam Pearce har twittrat ut, tack för allt ni som har varit med och gjort 205 Live. Och jag som älskar Tony Nese och följer honom, han har ju twittrat ut en massa bilder på liksom hans järngäng från den tiden. Och jag kommer inte ihåg om det var någon som delade när Mustafa Ali mötte Buddy Murphy och så här. Det var jättemycket 205 Live. Så har man stekt det, eller vad är det frågan om?
Vad jag än säger nu är inte baserat på fakta, utan allt det här är bara baserat på rubriker som jag har sett i ett sånt RSS-flöde där jag samlar en massa wrestlingprylar från en massa olika källor, och vissa av de här klickar jag aldrig på för att jag inte orkar ta in kanske mer wrestlingprylar just då.
Nej.
Jag vet att det har fladdrat förbi någonting om att 205 ska cancelas och att man ska starta något som heter NXT Level Up.
Ja, just
men
det.
Vad NXT Level Up är för någonting, om det stämmer, har jag ingen som helst aning om. Jag har inte ens sett den här senaste pay-per-view-aktiga NXT-grejen som var nu här i tisdags. Det var väl någon typ Valentine's...
Vengeance Day.
Ja, Vengeance Day, var det så det hette?
Ja.
Den har jag inte sett, tyvärr. Så jag kommer inte kunna prata om den, om inte det är så att du har sett den och har något att säga om den.
Det har jag inte. Jag hade ju räknat med att du hade sett den. Nu får vi skit. Helvete, nu är någon sitter och knappar redan nu.
Ja, tyvärr. Jag har inte gjort det. Kanske kommer jag se det någon gång i framtiden. Det är inte riktigt helt... Alltså, jag pendlar ju väldigt mycket när det gäller NXT. Jag försöker ju faktiskt se det, även om jag inte alltid pratar om det. Men det har ju mycket att göra med att jag ser det... Det är väldigt nedprioriterat, så det kommer väldigt sent. Så ofta hinner jag titta på det efter vi har spelat in den här podden.
Ja, just det.
Men jag tror att det är i alla fall det som jag har sett. Att NXT, att 2-5 ska cancelleras, NXT Level Up ska sätta igång. Men jag vet inte om det har något med varandra att göra.
Nej, jag har ju sett hur ring apronen ser ut med det här NXT Level Up. Att det är en massa pilar uppåt, färgglada pilar. Men okej, då är jag med. Då är det någonting med det i alla fall. Jag vet inte hur mycket klokare det har varit, men det är mycket kärlek kring 205 och det är väl härligt.
Snabb googling. NXT Level Up is a brand new show that debuts on Friday, February 18. Så det är nu på fredag då som de kommer debutera. Och det kommer sändas på Peacock och på WWE Network. Och det kommer vara NXT 2.0 Superstars. Och det kommer vara klockan... Är det till och med så att de stänker upp det här mitt emot Rampage?
Jaha, de börjar vara jävlig igen.
10 p.m. ET, det måste väl vara... Ja, men det är väl efter SmackDown. Det måste ju vara mitt emot Rampage då. Fan vad spännande, för Rampage den här veckan, alltså nu då imorgon, när vi spelar in där på torsdag, när ni hör det här, förmodligen redan varit, sätter de ju Rampage innan SmackDown.
Ja, just det. De har en tidigare tid då, någon special tid denna veckan.
Exakt. Och Tony Khan har ju sagt det, att han kommer inte sätta Rampage mot SmackDown. Så det var därför han valde att sätta det efteråt. Men vi får ju se nu då, ifall det är så att de kommer få otroligt mycket bättre tittarsiffror för att det ligger så pass mycket tidigare. Då kan det ju ändå att de lägger det där permanent.
Spännande! Och kul om WWE lägger det för att konkurrera mot Rampage. Jag gillar ju när det är sånt här. Det får ju folk att tagga till, tror jag. Det är väl klart att NXT Superstarsen vill vara bättre än AEW om de har samma timeslot.
Det Rampage som har hunnit vara då när vi spelar in den här podden öppnade med Young Bucks mot Roppongi Vice, som jag tyckte var tjusig brottning. Och väldigt, väldigt, väldigt underhållande att titta på. Alltså det är ju alltid underhållande att se Young Bucks matcher. Och inget undantag i den här matchen. Jag tycker den var toppen. Det är 200 moves, det är 13 tajta minuter. Trent satt en strong zero på mat, tog pinfall. Nick lyckades bryta det genom att putta Rocky Romero in i pinfallet så det bryts. Älskar den lösningen. Jag tycker det är toppen när man gör den varje gång.
Ja, gud ja.
Meltzer Drive som Roppongi Vice kickade ut. Det är också fascinerande att de får göra det. Jaha. BT Trigger sen på Rocky Romero ger Young Bucks vinsten. Jätte, jättebra match.
Och Rocky Romero ser fan bara bättre och bättre ut tycker jag när han brottas på AEW. Han känns jättepigg. Fast han kan ju inte vara liksom någon duvunge direkt.
Och så fick vi en kortis med Danhausen också. Fick massiva pops. Och... Jay White med en switchblade på Trent som försökte tuffa till sig efter matchen.
Ja, härligt det var att se switchblade glida in i ringen. Jag tycker att det är lite intressant ändå att han brottas med Bullet Club på Impact. Men det är ingen som bryr sig om. Men det är jättestort att han har kommit till AEW. Det är synd om Impact. De gör ju så mycket rätt.
Ja, det är otroligt synd om Impact. Man får fan skylla sig själv också. Alltså, jag är jävla kass på att kolla på Impact. Och jag älskar ju Jay White. Du vet, en sekund av honom på Impact. Det är som att jag beter mig som att det är första gången jag ser honom på amerikansk mark. Och då har jag även också sett honom i New Japan Strong innan. Men då ändrar det under New Japan flagg. Så det finns ändå en skillnad. Ja. Men jag tycker också att han har tvättat till sig lite grann. Det har ju stört mig länge. Jag tycker ju att en orakad Jay White är mumma. Jag har ju stört mig på det här skägget som han har lagt till sedan flera år tillbaka. Men nu hade han också ansatt till det, så nu var det som i alla fall lite nerplockat, vilket glädde mig.
Ja.
Sen fick vi se Britt Baker ta ihjäl Robin Renegade. Bra namn, tycker jag.
Mm. Har du hängt med på vad som hände på Twitter här då?
Nej.
Robin Renegade taggar ju med någon annan som heter någonting Renegade eller Rebel eller något sånt där, vad heter det, upprorsaktigt. Men den personen skulle ju skriva, vad heter det, att vi skulle se när Robin Renegade skulle kicka som ass, men hon råkade ju skriva liksom ass. Och alla började ju dela det här vidare, bland annat Tony Khan. Det var en väldigt rolig tid på Twitter.
Tyckte hon hängde med ganska bra ändå, den här Robin Renegade. Tyckte inte att hon var en alltför stor sopa. Förlorade ju på en curbstomp. Sen så låste Baker upp henne i ett lockjaw efter matchen, fram tills att Thunder Rosa då sprang in och hjälpte henne. Så att den efterlängtade Thunder Rosa mot Britt Baker lär väl komma på den här Revolution pay-per-viewen. Ser man ju fram emot.
Ja, det hoppas vi.
Hon, Robin Renegade, det kan jag också säga, hon var också på WWE's tryout som var där i december, som gav Roxy hennes kontrakt med WWE.
Jaha, okej.
Okay. Men vi har inte, eller jag har inte läst någonting om att det gick lika bra för Robin Renegade.
Nej.
Hook gick mot Blake Lee. Det var en klassisk hook-match. Han är nonchalant när han gör entré. Han är nonchalant när han brottas. Han är nonchalant när han lämnar. Toppklass!
Ja, han är ju fantastisk. Men det var ju lite konstigt det här var. För här höll ju QT Marshall på och pegade upp för hans stjärnelev som var bästa som hade i Nightmare Factory. Och sen så var det liksom ingen fanfar eller någonting kring. Det bara var en dude helt plötsligt som inte ens fick någon entrance och som knappt gjorde något annat än att slag på sig i matchen liksom.
Nej, ska tydligen vara någon mästare i amatörbrottning, läste jag. Gav ju föga i och för sig. Men,
men några av Hooks moves var ju supersnygga. Han är jävligt tajt i det han gör. Och gillar även när han var väldigt nonchalant, bara gick lite bakåt när den här Blake skulle hoppa och göra någon crossbody från topprepet.
Min kompis Johannes, även känd som JJ Styles i svensk wrestling-scen, han skrev till mig en retorisk fråga. Han skrev, varför gillar alla Hook? Jo, för att han är metamodern. Sen förklarar han då att det här metamodern är filosofins nya modeord. Och så main eventet, Jurassic Express mot Ass Boys. Det var mycket Ass Boys chance. Kanske för att Jungle Boy propsade på det innan matchen. Jag hade ju hoppats på att Downhouse-effekten skulle avspegla sig här ändå. Att de skulle ropat Ass Boys oavsett ifall Jungle Boy hade börjat pladdra om det innan. Det var lite synd.
Ja.
Men jag hade ju velat ha in Danhausen här. Mycket hellre här istället för första matchen. Och så att han skulle ha gjort något så att Ass Boys tappade fattningen och det då skulle bidra till deras förlust. För förlora gjorde de.
Jättekonstigt. Jättekonstigt att man väljer att ha han i första matchen istället för här. Jag förstår inte den logiken alls. För det känns ju som att han är signad på grund av allt han gör på Twitter. Då ska man väl liksom smida när det järnet är varmt.
Ja, verkligen. Avspegla det. De kan ju översätta det till story i wrestling utan problem.
Exakt.
Publiken går ju banana så fort han liksom visar sig. Så fort man såg att det var en Danhausen-tumme som kom ut så fick han ju otroligt öronbedövande pops av att se Danhausen-tummen. Så att folk har ju stenkollen då på honom. Och de som inte haft koll, när han visade sig första gången och halva arenan jublar, halva arenan bara, vad fan är det här? Den halva arenan har ju nu börjat googla och hitta alla de här fantastiska Danhausen-klippen på internet. Så nu vet alla vem han är.
Exakt. Men jag måste säga att Gun Club såg mycket bättre ut än vad de gjorde sist jag såg dem. Jag tyckte de var väldigt bra i den här matchen till och med.
Ja, jag tyckte de var toppen. Jag tyckte att de var duktiga heels också.
Ja.
De fulade med fötterna på repet, drog titeln i huvudet på Jungle Boy. Jag var lite inne på att de skulle vinna den här matchen men inte vinna titlarna. Alltså vinna men inte lyckas ta titlarna. Men återigen, WWE är skadad. Den typen av avslut är ju inte kolossalt vanlig i AEW. Men det var nära.
Ja, gud ja. Men jag gillar, fan, de är bra framtidsnamn. Det gjorde mig glad att de har utvecklats så pass mycket. Man ska komma ihåg att han, Colton, han har ju bara brottats i AEW. Han är ju superfärsk, men brottas ju som att han har brottats flera år, tycker jag.
Han försökte också sätta en famouser, men Jungle Boy vände den till en killswitch och vann med den.
Här måste vi göra en liten hopp till, vad heter det, den svenska wrestling-scenen. För du har ju pratat om det här mästerverket, eller vad han heter. Visst har du nämnt honom någon gång i podden?
Ja, vet ju fortfarande inte vad han heter egentligen, men mästerverket, ja.
Ja, för svensk wrestling har ju lagt upp, de lägger upp lite så här små promos ibland. Och de la ju upp en promo, eller vad man ska säga, men en promovideo med det här mästerverket häromdagen. Som jag tyckte var fantastiskt, när man får se att han blir skapad i ett laboratorium av någon jävla doktor. Och han testar att slå han i magen. Och han, vet det, han är ett mästerverk. Säg att du är ett mästerverk. Jag är ett mästerverk. Jag tyckte det var fantastiskt. Det passade ju i WWE på, vad heter det, tidigt 90-tal. Han sitter även i en tandläkarstol, ser ut som, inte en läkarstol. Och jag tyckte det ska de fan ha två tummar upp för. Det gillade jag skarpt.
Ja, karaktärsbygget är toppen. Också att det är den här galna tyska doktorn som har skapat det här mästerverket. Och då ska jag också säga att jag har sett han två gånger. Han har aldrig brottats. Han står ju bara i ringen. Och så försöker du äta Johnny från Sandviken, så boxar han i magen eller någonting. Sen åker han liksom på en kyss och så vinner han matchen.
Fantastiskt låter det. Han älskar jag. Tidigare var det Gio Hansen som var min favorit, men han har ju bytt gimmick, så han får gå och lägga sig. Sen så tycker jag väl att, vad heter det, Endekara är väl den bästa brottaren vi har, av vad jag sett in-ring nu för tiden i Sverige. Men Mästerverket är min favorit i svensk wrestling.
Dynamite öppnade med att vi fick en lång promo av CM Punk i skräddare. Han vill ha MJF i hundhalsband på Revolution pay-per-viewn. Jag gillade den här promon, och kanske att publiken hade lite koncentrationssvårigheter under den. Men, och jag vet att du också har varit inne på att han har varit lite svajig, men han är, när han väl är bra, alltså det är som en helt ny nivå när han är som bäst.
Absolut. Det är ju det. Jag kan så här störa mig på små saker, att när han tycker att publiken är död så måste han försöka med cheap pops och nämna att de är i Nashville och klandra, vad heter det, Long Island och grejer, när han håller på att tappa publiken. Men jag tror att det är en ny sorts...
Och också att han, när han också tar upp att de är i Nashville, så ser man också att han söker publiken med den här pauseringen och ögonen, för att han bara liksom väntar popsen. Men de kom aldrig riktigt heller. Det var inte så att det var inte den här klassiska... Ja, VVE här, de nämner våran stad och då går vi bananas. Det är som att publiken är också lite skarpare. De förväntar sig mer av CM Punk än att han ska komma dragandes med stadsnamnet, och att de då ska liksom älska han gränslöst bara av det.
Men sen är det, jag tycker att vi ser ett litet skifte i när det är de som är bra på promos, att publiken lyssnar mer. Vi såg även det när Jon Moxley kom in och gjorde en promo här för ett par veckor sedan. Det var ju samma sak. Det var ju inte en dålig publik, men de lät inte hela tiden, utan de lät när de skulle låta, eller vad man ska säga.
Tyckte också det var kul när MJF kom in, och det var kanske tre pers i publiken som ropade MJF. Och när det uppdagades av resten av publiken så följde massiva burop. Det var så en vägg av burop. Väldigt kul.
Japp. Yep.
Brian Danielson vann över Lee Moriarty. En bra match. Danielson slog satan ur stackars Lee Moriarty. Och efter matchen så vill han då ha svar från Moxley. Vill han alliera sig och skapa ett, citat, nytt, mer våldsamt AW. Slutcitat. Mox kommer in. Han är svår att filma när han går så där genom publiken. Det är också så mycket tvära kast med Moxley när han är i publiken. Så det måste ju vara en mardröm för bildproducenten. Man ser ju ett kameramännen försöker liksom följa honom. Helt plötsligt så ser man bara halva hans panna inzoomad för att han har gjort något ryck och valt att gå andra hållet helt plötsligt.
Ja, det kan inte vara lättast. Inte heller att vara de här säkerhetsvakterna som ska behöva ha koll på både publiken, men också vara lite orolig över att Moxley ska göra någonting dumt med publiken.
Få något utfall. Jag har ju sagt det tidigare. Jag skulle vara lite nervös om jag stod där ringside när han kom gåendes.
Verkligen.
Men har han någonsin gjort en vanlig entré? Har han någonsin kommit igenom de där rören?
Jag vet inte om han har gjort det i AEW. Det är fan en bra fråga.
Jag tror inte det. Jag tror att han sen start har kommit igenom publiken.
Ja, och det passar så jävla bra.
Ja, men han klipper en lång promo om att han har mött Brian Danielson massvis med gånger och aldrig lyckats vinna. Han berättar om när han var ung, fattig, gick match mot Brian. Det här mynnar i alla fall ut i att han säger att han liksom, han allierar sig inte med någon för han först har blödit ihop med någon. Så att det vittnar väl om att först ska det bli match innan det sen då potentiellt kan bli Mox och Brian. Vilket det är, båda två känns toppen.
Ja, och det är ju det bästa sättet att gå. För om det ska bli en allians, då får vi ju inte den här matchen. Men nu gör de ju så att om de bestämmer för att trycka på avtryckan här, då har vi ändå fått matchen. Och det är ju superhärligt.
Jag är så himla för att de har de här långa sjoken med prat på veckoshowerna i AEW.
Ja.
Jag gillar att det får utrymme. Jag ser ju mycket hellre, och plus att de också har talang för att ha de här långa promoserna.
Ja, sannerligen.
Men jag ser ju mycket hellre det här än obetydande matcher som ska äta en massa tid.
Ja, typ 13 minuter Jade Cargill mot AQA som jag hade förra veckan. Alltså, mycket hellre det här.
Mycket hellre 23 minuter där Moxley vankar fram och tillbaka och snackar om svunna tider ihop med Daniel Bryan. Toppen var det.
Ja.
Wardlow vann över Max Caster med en powerbomb-symfoni. Älskar det namnet. Det var en Face of the Revolution-kvalificeringsmatch det här, så nu är Wardlow också med där.
Spännande ändå att vi har både Keith Lee och Wardlow i en ladder match här. För det här är ju när de ska upp och ta den här Sonic-ringen, va? Och det är ju två bjässar, men det är två bjässar som faktiskt kan göra saker från stegar och grejer när de vill plocka fram det. Så det kommer ju kunna bli spektakulärt med dem i den här matchen.
Och apropå bra surr, Hangman Adam Page och Adam Cole hade en liten tätt-a-tätt i ringen. Man gillar ju att de uppmärksammar deras historia också. Återigen, det här nu du vet att de är, eller i alla fall har varit, väldigt bra vänner. Ring of Honor, Bullet Club och så vidare och så vidare. Men det är något med Hangman alltså, som han har tappat. Han har liksom inget självförtroende längre. Jag tänker att han blev ju över för att han var nonchalant. Han drack whisky under matcherna. Han hade ett pyramidalt självförtroende. Nu är han liksom Henrik Berggren i 90-tals broder Daniel. Jag tycker inte att det klär han för fem öre.
Nej, men visst. Han ska ju vara en badass. Det var mycket bättre när han var alkoholiserad som karaktär än det här. Nu är han ju, jag vet inte, den blyga mästaren. Medans Adam Cole har ju ett självförtroende och en självklarhet på micken som... Ja, jag tror inte det är någon som kan konkurrera med honom. Det är väl kanske MJF, men han är fantastisk, Adam Cole, nu.
Och jag är också lite lur på att Hangman inte kommer vara publikfavoriten när de här väl kolliderar i en match.
Nej, men visst alltså. Lyssna på publiken när Adam Coles musik drar igång. Hur de sjunger med, vilka pops han får hela tiden. Det är svårt att hålla honom heel alltså.
Nej, de skulle behöva hitta tillbaka med Hangman Adam Page, helt klart. Han behöver ha det där Stone Cold självförtroendet. Det var det som gjorde han över, och det är det som kommer hålla han över också. Det här funkar inte. Han ska liksom stå med nedslagen blick och se emotionell ut.
Nej, fan! Sluta med det!
Santana och Ortiz vann över Chris Jericho och Jake Hager. Eddie Kingston gjorde comeback till öronbedövande pops. Det var en bra publik här i Nashville. Alltså, de var på riktigt bra humör.
Men den här matchen, tänk att, vad heter det, jävla Santana får vinna på en discus clothesline över Chris Jericho.
Ja. Ja, Kingston blev ju också Jerichos och Hagers förlust, eftersom Jericho störde sig på att Kingston stod på ringkanten, hoppade in en springboard dropkick på han, och Santana lyckades sedan ducka en Judas, satt en discus lariat och vann.
Ja, bra att Jericho ändå låter dem vinna här när han sen går vidare till sin Eddie Kingston fade liksom.
Ja, och Eddie Kingston faden var bra också, att den blossade upp igen. Nu har den ju ändå varit där, men du vet, Jericho har varit borta, han har varit turnerat, legat inne på sjukhus, och sen har ju skadat sig i Kingston, så att det är ju som har varit att den började för ganska länge sedan, och sen har den som bara legat och puttrat, men nu verkar det som att de växlar upp den igen då.
Ska bli jättespännande att se när Eddie Kingston käkar upp Chris Jericho nästa vecka när de ska ha sin konfrontation i ringen.
Men är han med i något viktväktarprogram eller något sånt där, Chris Jericho? Jag tyckte han hade smalnat av lite grann.
Jag reflekterar också över det. Speciellt ansiktet såg han mycket fräschare och piggare ut i.
No disqualification match mellan Thunder Rosa och Mercedes Martinez följde upp. Den här tyckte jag var... Den var inte så tjusig, men den var väldigt röjig. Och stundtals var den också livsfarlig. Det var ju några grejer där som var så otroligt otajmade, så det såg ut som att det var fara för livet.
Ah, shit. När hon gör någon elbow drop från topprepet, Mercedes Martinez, när det ser ut som att hon ska trycka armbågen genom Thunder Rosas kind, genom strupen på henne. Alltså, det såg inte skönt ut.
Nej, men alltså, hon gör ju inte en elbow drop, hon ramlar ju ner en elbow drop från topprepet. Och Thunder Rosa också, tidigare matchen där, hon är uppe på något skakigt staket som vibrerar i 180. Så att liksom de fans får stå och hålla i det så att hon ska kunna hoppa på Mercedes Martinez.
Som sekunderna innan har ramlat igenom barrikaden, för den håller inte ihop när hon blir Irish whippad in i den också. Ja, det var mycket mycket grejer i den här matchen. Men man tycker ju om när det blir så här ibland. För det ser ju ut som en riktig kamp då. Speciellt i en sån här no DQ-match.
Ja, men jag tyckte det var. Jag gillade slutet också. Hon sa att Thunder Rosa sätter en Fire Thunder Driver på en hög med stolar. Jag tycker att det är effektfullt när de gör grejer på högar med stolar. Det gillar jag. Så att, jag var underhållen och arkivera den här matchen under kategorin bra matcher jag sett under 2022. Sammy Guevara mot Darby Allin avslutade mycket, mycket, mycket bra match. Sammy vann med fusk, sanning med modifikation, men andra hade knäckt en iPad över Panus Lobus på Darby. Sen fick ju också Guevara den där samma iPad i nacken också. Men det var en bra match.
Det var det sannoliken. Och fan, Sammy Guevara börjar få lite personlighet. Jag börjar sakta men säkert acceptera honom som en mästare. Även fast jag tror att Andrade kommer ta de där bältena.
Ja, men det var en bra show. Motsatsen till SmackDown förra veckan. Förra veckans SmackDown hade ju en bra match. Den här episoden hade väl... Alltså den SmackDown som var nu den här veckan då. Hade väl ändå... Jo, det blir så fel det där, för att det är ju verkligen inte den här veckan. Varje gång som jag säger den här veckan så är det ju förra veckan, eftersom det var på fredag som det sändes. Men ni fattar vad jag menar. Förra veckan, förra veckan. Jag kan inte fastna i det här.
Det smäktan som vi ska prata om nu. Vi fokuserar på det.
Det smäktanet som vi pratade om hade en bra match. Det här smäktanet som vi ska prata om nu hade ändå samtliga bra matcher.
Ja, det var bra.
Jag tyckte också det var bra. Det var varierande på liksom, den exalterande skalan. Men matchkvaliteten tyckte jag ändå var bra. Gillar också att Johnny Knoxville fortfarande en del av WWE. Det gör mig glad. Fejdar fortfarande med Sami Zayn. Vi fick se något segment där han var inne och stal Sami Zayn merch i någon WWE-shop och körde dem i flismaskin.
Det är härligt.
Men är det Sami Zayn mot Johnny Knoxville på WrestleMania?
Det tror jag. Och jag är nog helt okej med det faktiskt.
Ja, det är jag också. Det är jag också. Sammy kör ju också sin podcast på SmackDown. Avsnitten är 36 sekunder långa. Perfekt längd, om du frågar mig. Gästen den här veckan var Shinsuke Nakamura. Boogs är med in, som vanligt. Det är munhugg. Sammy säger taskiga saker till Boogs. Boogs ska då greppa mikrofonen och säga en sanningens ord till Sami Zayn. Men då har han felkopplat elen, så Boogs åker på en sån jävla kyss och faller till backen. Och Sammy passar också på att helova kicka Nakamura medan han är och kollar till sin nyelektrifierade partner.
Ja, nu känns det som att vi är då mästerverket skulle passa in i WWE när det kommer till angles. Men jag blir ändå glad för det är Sami Zayn.
Ja, man blir glad att det är Sami Zayn. Och det är klart det är lite pajigt när han tar micken och de också drar på den där ljudeffekten av elektricitet.
Ja.
Och Boogs börjar liksom epilepsiskaka och sen faller i backen. Ja, det är fånigt. Det är fan fånigt.
Ja. Ja. Men det är tydligt. Och är det något WWE är så här, är det tydliga. Och det får man väl ge dem.
De går tydligen en interkontinentaltitelmatch på SmackDown som vi kommer att prata om nästa vecka. Som då är redan bandat, som jag har förstått det som.
Och det är ju sjukt, för den titeln försvaras ju typ aldrig nu för tiden. Fy, vad den har fallit långt sedan den tiden då det var den coola titeln. Det var ju den man var mest intresserad av i matcherna på WrestleMania och SummerSlam när man var yngre. För det var ju de bra brottarna som slogs om den titeln.
Det är inte alltid Cody som brukar känna någon sorts... ansvar att han måste fasa tillbaka respekten i interkontinentaltiteln. Han plockade ju tillbaka den där gamla 90-tals interkontinentaltiteln. Var väl kanske en del på 80-talet också. Men som de sen också var snabba med att plocka bort så fort AEW lanserades.
Japp.
Kanske han kommer tillbaka med gamla interkontinentaltiteln. Men kan ju hoppas.
Ja, det vore ju något. Jaha.
Sonja Deville öppnade hela det här kalaset sur och jävlig på Ronda för att hon hade låst upp henne i en armbar förra veckan. Hade armen i slunga. Hon ska suspendera och bötfälla Ronda Rousey, men då har Vince McMahon fått för sig att han ska kolla lite på SmackDown helt plötsligt och inser då att Sonya Deville håller på att utnyttja sin position som chef på SmackDown och har då smsat till Adam Pearce och säger att hon inte har befogenheter att varken suspendera eller bötfälla Ronda Rousey.
Och en liten återkoppling till Vince McMahon och SMS. Det var Corey Graves var ju kommentator för Pat McAfee var inte här på det här SmackDown. Men Corey Graves skrev idag att han hade råkat smsa Vince McMahon ett puttinuttigt "Åh, jag älskar dig så himla mycket" sms när han skulle skicka till Carmella. Så råkade han skicka det till Vince istället. Jag kan bara tänka mig vad han har fått för svar av den mannen.
Spännande att veta om de heter liknande i telefonboken. Jag tänker att Carmella, ja, nu har jag i och för sig ingen aning om vad hon heter. Tror ju inte att hon heter Carmella på riktigt. Och det vore konstigt om Corey Graves har sparat henne som Carmella i telefonboken. Men ponera att han har sparat henne som bara ett rött emoji-hjärta i telefonboken. Och Vince McMahon är två röda emoji-hjärtan. För att han älskar henne lite mer. Så var det han som fick dem.
Det kommer vara min interna vision av Corey Graves telefonbok nu.
Los Lotharios mot New Day. Bra match. Snyggt klistrad. Bra tempo. Los Lotharios vann. Nu minns jag inte exakt hur det har gått tidigare, men det känns som en klassisk 50-50-bokning av WWE när det gäller den här matchen.
Ja. Jag vill dock rätta dig. De heter ju inte New Day. De får väl inte säga New Day längre. De heter ju bara, vad heter det, sina namn?
Aldrig reflekterat över. Vadå, får de inte heta New Day längre? Varför får de inte heta New Day?
Jag tror Vince har bestämt att de inte ska heta New Day. Att man inte får säga New Day när man kommenterar matcherna med de här. De är individer nu.
Han är för märklig alltså. Ja, det är klart att det kan vara så.
Ja.
Men det kanske är också att han vill, för ryktet är väl att han vill ha tillbaka dem som New Day. Så han kanske bara väntar på att Xavier Woods ska bli frisk igen och då får de trycka på med New Day igen. Fram tills dess är de Kofi och Big E.
Exakt. Ja, det kan vara så faktiskt.
Och apropå 50-50-bokning, denna veckan så vann Natalia över Ali. Natalia låste en sharpshooter. Ali tog sig till repet, men eftersom det här var en dungeon-style match så spelade det ingen roll att hon hade en näverep. Det var bara för Ali att tappa ut. Ja, Sally kom in springandes efter igen. Hon var väl inne förra veckan också. Känns som en déjà vu när jag pratar om det här.
Ja.
Och visst känns det som att fejden mellan Alia och Natalia tog slut i och med det här och att man flyttade fokus nu då till Natalia mot Sally istället?
Ja, det kändes som det tyckte jag. Och jag hoppas ju det. Det känns ju som att den där Alia mot Natty har ju varit på tok för länge och meningslös.
Men det, man kan ju också tycka att, för då förlorar ju ändå Alia soprent i mitten här. Alltså det gav ju den unga, fräscha Alia mycket att fejda med Natalia.
Nej.
Natalia nästa fejd, säger Ali. Alias nästa fejd, om att få behålla jobbet.
Japp, det sålde inget. Hennes, vad heter det, club rip-off. Den sålde nada.
Cesaro, Happy Corbin, ja. Helt okej match. Corbin vann och avslutet på kvällen var Charlotte Flair mot Naomi i en titelmatch som var kanon.
Kan det här vara Naomis? Kan det vara Naomis bästa match det här?
Ja, det kan det vara. Jag ska ta till för att jag ska inte säga att jag minns typ någon av hennes tidigare matcher, men hon går ju ändå ganska stabila matcher alltid, men det här är nog första gången som jag känner att jag blir så där blåst av stolen av en match med henne.
Ja, men visst. Kul. Roligt, tycker jag. Och alla var ju eld och lågor över den här matchen när den sändes. Alltså, Twitter exploderade ju av hur fantastiskt folk tyckte den här var.
Ja, det fanns ju inte en jävel som trodde att Naomi skulle vinna. Och det gjorde hon inte heller. Men ändå att man lyckas kräma ur en stabil, spännande matchjävel ur det, som också fick ta tid. Jag älskar att den fick ta tid. Den var väl strax under 20 minuter eller något sånt där.
Ja, den var lång i alla fall. Alltså, för att vara en Naomi-match kändes det ju verkligen som det. Och att den fick ta tid och att, jag vet inte, det bara feel good att det fick vara bra. Båda, alltså man blir glad för båda skull när de levererar så här bra.
Mycket fram och tillbaka. Många nerfalls mot slutet. Naomi med en split-legged moonsault. Flair fick upp fötterna. Naomi återhämtade sig, satte en full Nelson bomb, tog pinfall till 2, repeterade sen sin sån här split leg moonsault. Lyckades den här gången. Så att man ändå så här, alla visste att hon inte skulle ta titeln. Man satt ändå och blev lite, ja, fan, det är något nerfall alltså.
Jaha.
Slutet kom med att hon gick för en rear view som Flair puttade undan och satte sin national selection och vinner.
Ja, men roligt ändå. Det är ett ganska stabilt smackdown det här, måste man ju säga.
Efter kommer Sonja in, spöar på Naomi tills Ronda räddar henne. Hon går för en armbar, den här gången på Sonjas friska arm, men Charlotte lyckas då få ut henne innan hon vrider av den. Så det är väl tag till match som det bullas upp för där. Kan det vara på... Nej, det kan ju inte vara på Elimination Chamber.
Det är på Crown Jewel väl? Eller ja, eller Elimination Chamber kanske det heter. Jag säger Crown Jewel om allt jag den är. Jo, men jag tror det. Jag kan ju vara förvirrad såklart. Men jag tyckte mig ha läst det här någonstans.
Ja, det stämmer. Men kika nu i pappret här. Det stämmer. Det är faktiskt det. Ja, men bra, bra Smackdown. Raw den här veckan var även... denna gång på sci-fi. Även första timmen var utan reklam. Jag brukar alltid spola de här reklamerna. Upplever ju att det här Raw är som en oändlig historia. Alltså det tog fan, den första timmen tog ju aldrig slut. Alltså.
Ja, så kanske det var. Det är svårt att veta. Jag ser ju på YouTube. Alltså. Jag vet ju inte vad jag... Jag kanske missar så den oändliga historien när jag tittar där.
Ja, men starten var ändå bra. Alla från Elimination Chamber-matchen var inne. Lashley, AJ, Seth Rollins, Austin Theory, Brock Lesnar byggde upp gimmick-matchen. Det gör de jättebra. Kul när Brock Lesnar kommer in också. Använder Austin Theory som en herrbekänt. Hänger av sig liksom flanellskjortan och cowboyhatten på honom.
Oh, det, jag trodde att jag skulle få se Jeff Jarrett, för thumbnailen på YouTube var ju någon med cowboyhatt. Så jag tänkte, är The Last Outlaw här? Nej, det är den urfreakade Brock Lesnar som har blivit flanellcowboy på äldre dagar.
Sen dök Tommaso Ciampa upp som kommentator. Ingen entré, ingen vidare presentation, ingenting. Utan det enda var att de visade lite bilder från när Dolph Ziggler var på NXT och stökade. Street Profits går match mot Dolph Ziggler och Robert Roode. Ganska kort match, Profits vinner. Efter så superkickar Ziggler ner Ciampa och så drar han.
Jaha, det här var ju inte med på YouTube kan jag säga.
Nej, det var inte med att det inte var...
Men, jaha, vad synd. Det hade jag ju velat se. Det var ju mer intresserad av än annat jag fick se.
Kevin Owens snackade skit om Texas i en promo. Ja, som jag var inne på tidigare här då. Ryktet är att det är Steve Austin som ska göra comeback och gå match mot Kevin Owens på WrestleMania. Alltså jag är ju, helt ärligt, jag är fullständigt ointresserad av att se Steve Austin igen.
Ja, det är jag med. Visst kan han komma in och göra en stunner och grejer och publiken poppar, men jag vill ju inte se en match med han.
Men det är alldeles för sent. Han är alldeles för gammal och han har inte gjort någonting under den här tiden.
Nej, men och sen så pratar han väl ofta om det i den här Broken Skull Sessions att man ska sluta när man slutar. Alltså, då är det slut. Du ska inte gå in och liksom förnedra dig själv. Och det skulle ju vara jättetragiskt om han gör det då. Nej, jag hoppas att de kör någon promo-segment. En Kevin Owens-show och så kan Steve Austin komma in och sänka han. Det får räcka. Det kan jag acceptera.
Det kan ju vara att Kevin Owens har upplägg med Texas hela vägen till de befinner sig i Texas. I Texas på WrestleMania kommer han in och håller sin karaktäristiska anti-Texas-promo. Då liksom kommer Steve Austin in, dricker lite öl, skickar på honom en stunner och så har vi liksom ett segment på 2-3 minuter.
Ja, det kan jag köpa. Då är jag helt okej med det. För då kommer ju publiken tända till. Och det kan de behöva under de här 2 långa, långa dagarna.
Så kommer man tillbaka. Och du vet, så är man så här sting. Man så här stingbra.
Jag tänkte.
Fan, vad sjukt det vore.
Ja, då är allt förlåtet. Då tar jag tillbaka allt jag säger här.
Men grejen är ju att jag tror att det är ett arbetsmiljöproblem. Alltså jag tror att sting var mycket bättre även när han var i WWE. Jag tror att han var AEW bra även i WWE. Men det är bara det att de får inte göra några grejer. Jag menar, Steve Austin har väl också skadehistorik och dåliga knän och pajnacke och allt vad det nu är.
Ja, gud ja. Gud ja, han var supertrasig. Jag menar, jämför honom från när han var Stunning Steve till när han var i WWE. Det var ju en trasig man hela tiden i WWE.
Damian Priest och AJ Styles gick också en match, den här gången om Priests US-titel. AJ tog den inte. Istället så vann Priest rent. Och de skakade hand efteråt. Återigen, här känns det också som ett upplägg eller alternativt idé för Damian Priest som de bara la ner den här veckan. Jag tyckte att det var ett sånt antiklimax. Förra veckan kändes det ändå som att det fanns något spännande. Att ja, vad ska hända nu med Damian Priest? Han står där och frustar efter förlusten. Ska han bli heel eller? Och så bara, ja, är det som ingenting den här gången.
Nej, nu skakar de hand och var sportsliga och så var det ingen mer.
Lita och Becky har en kontraktsignering. Det var väl som alla de andra kontraktsigneringarna de har haft. Uselt, med undantag från någon som Roman Reigns gjorde där för ett gäng månader sedan. Som var toppen.
Ja.
Men det är väl den enda kontraktsskrivningen som WWE har lyckats kräva ur sig som har varit underhållande. Den här var fullständigt ointressant. Becky är deprimerad för att hon ska möta Lita. Alltså jag tycker den här storyn håller inte.
Nej. Hon var lite för lik hur Hangman Page är och vilken är blicken och så här ointressant.
Ja, och det är också så jävla konstigt. Jag menar, varför är hon så rädd för Lita? Lita har inte gjort ett piss på hur många år som helst. Och hon är värdelös.
Ja, nej, sämst. Sämst.
Bianca Belair blev en, jag höll på att säga den sista, men det var ju inte. Alexa Bliss blev den sista. Men hon tog plats i brudarnas Elimination Chamber. Det var en gauntlet-match där Rhea Ripley vann över först Nikki Ash, sen Liv Morgan och sen Doudrop. Men sen föll då i sista matchen mot Bianca. Bäst var de sista två matcherna, framförallt sista. Den tyckte jag var riktigt, riktigt bra. Det tyckte publiken också, för de var på tårna.
Men roligt att Rhea Ripley får få utrymme, för hon fick ju jättemycket utrymme här på Raw och visa upp sig. Det kändes skönt, för det har ju bitvis känts som att de har tappat allt förtroende för henne, men här gav de ju henne verkligen en boll att springa med.
Ja, det gjorde de. Jag är bara lite orolig för henne, för det känns som att de har gjort så här några gånger nu, men det är så kort tid de får ha den här bollen. Det är som att de precis då börjar få upp farten med bollen, så säger de, nu får du kasta tillbaka den.
Ja, ja, vi får se. Det ska bli spännande att se den här Elimination Chamber-matchen faktiskt. Det kan bli... det är ju lite oprövade kort i den, men samtidigt så... Jag tror att den kan bli bra.
Alexa Bliss fortsätter sitta hos terapeut. Nu verkar hon ju dock ha blivit botad i sista segmentet. Så sitter hon i sina vanliga kläder. Så vi håller tummarna för att original Bliss är tillbaka. Sen är det också löpande 24-7 buskis. Det är ju ändå Raw vi tittar på. Dana är på date med Reggie. Benny Hill-brottarna är där. De försöker ta titeln. Det här var i och för sig lite skoj. För Reggie, han har ju velat ta relationen med Dana ett steg längre. Han är ju lite kär i henne.
Aha.
Och hon har hela tiden bara sagt, nej, jag vill bara vara vänner, Nu frågar han en sista gång, för hon håller hela tiden på pussan på kinden. Och då blir han ju liksom förvirrad. För då tänker han ju, vad sänder det här för signaler? Och så frågar han igen då, betyder det här någonting mer? Nej, men hon pockar liksom på att, nej, men vi ska fortfarande bara vara vänner. Okej, ser Reggie, rullar upp henne, pinnar henne, tar hennes titel och drar.
Men jasså, det låter ju kung ju.
Ja, det kom så oväntat också. Så jag skrattade till gott.
Ja, roligt. Det här var ju såklart jättebort. Alltså 24-7-bältet existerar inte i min värld längre, förutom de få gånger du berättar om det för mig.
Alpha Academy vann över Rey och Dominic Mysterio. Miss la sig i, kostade Mysterios matchen. Bygger sin match mot Rey, som han då ska ha på Elimination Chamber. Randy, Seth Rollins var main eventet. Det var en bra match, stabil. Finns egentligen ingenting att klaga på förutom att den var rätt ospännande.
Ja, den kändes meningslös på något vis. Väl utförd, men meningslös.
Ska vi säga lite om Elimination Chamber?
Ja, men det tycker jag. Den är svår, de är svårtippad, de här Saudi-Arabien-showerna, kan jag tycka. För det känns lite som att de inte riktigt räknas. Så där kan det egentligen vad som helst hända. Men nu, den här känns ju som att den ändå är med i The Road to WrestleMania. Så den här kanske är lite mer rimlig och lite mer liksom officiell.
Ja, för det känns som att i början när de höll på med de här Saudi-Arabien-giggen, då var det ju High Chaparral. Då kunde ju vara som, du vet, konstiga människor vann. Brottare som man typ aldrig hade sett förut, som Husseire på 2-5, kunde ju helt plötsligt vinna världsmästartiteln. Bara för att det var så, men det räknas inte. Det där löser vi imorgon igen.
Exakt.
Rey Mysterio mot The Miz. Det tror jag att Rey Mysterio kommer vinna den matchen. För att om det är någonting som de gillar i Saudi-Arabien, då är det ju att facen går över.
Så är det ju. Samtidigt så tror jag att... Nej, men jag säger miss, ja. Jag tänker att WWE känner en mer upside med honom än med Ray. Men du har ju Saudi-Arabien-effekten lutar ju åt Ray. Men jag säger miss ändå.
Ja, jag tror den här öppnar. Jag tror att Mysterio kommer gå över. Barnen vill vara glada. Jag har masker och grejer.
Och vilken tråkig öppningsmatch om det är den här. Jag kan inte ha miss i öppningsmatchen. Bedrövligt.
Ronda Rousey och Naomi mot Charlotte Flair och Sonya Deville. Ja, men den vinner väl Ronda och Naomi.
Ja, det måste de göra. Det är tydligt.
Falls Count Anywhere, Drew McIntyre och Madcap Moss. Har de inte pratat om att svärd tillåtna i den här matchen?
Vad i helvete. Men det känns ju som att Drew ska vinna. Jag blir ju ledsen om Madcap Moss får vinna.
Ja, nej gud ja. Drew McIntyre kommer vinna den här. Garanterat. Sen har vi tag team titelmatch. Usos mot Viking Raiders. Känns väl också som att Usos får behålla.
Ja, det är som vi har sagt. Ingenting hotar Bloodline. Det går inte.
Becky Lynch mot Lita. Den är ju rolig. Det är klart, jag hade inte, även innan den här intervjun som Lita har gjort här nu med Bleacher Report eller vilka nu det är, så säger hon ju att hon inte har någonting alls med WWE bokat efter Saudiarabien. Vilket är liksom det avskriver alla typer av spekulationer att hon ens skulle vara i närheten av att ta den titeln av Becky Lynch. Så Becky Lynch, sträck på dig. Du behöver inte alls vara orolig. Lita har redan avslöjat att hon inte kommer ta den här titeln av dig.
Sannoliken. Men även om hon hade haft ett 10-årskontrakt hade ingen trott att hon skulle ta den.
Roman Reigns mot Goldberg. Där behåller ju Roman Reigns den.
Han kommer vinna jättefort, va? Han kommer Goldberga Goldberg, precis som han sa på SmackDown.
Ja, han kommer Goldberga Goldberg. Det kommer han göra. Och vet du vad? Jag ser fram emot det.
Jag med! Jag kommer fan poppa när det händer. Jag kommer ställa mig upp och jubla lite så Härnösand vaknar till där på kvällen på lördag.
Ryktet är väl också att det är Goldbergs sista match. Jag tror att han bara har en match kvar på sitt kontrakt med WWE. Och finns det potential att han kan dyka upp i AEW, då kommer de se till att Roman Goldberg är Goldberg.
Japp, japp.
Elimination Chamber-matchen för brudarna. Bianca Belair, Rhea Ripley, Liv Morgan, Doudrop, Nikki Ash och Alexa Bliss.
Bianca Belair, tror jag.
Ja, visst känns det som det, va? Så att det är Bianca mot Becky Lynch då på WrestleMania.
Yes, det känns så.
Och så snubbarnas Bobby Lashley, Brock Lesnar, Seth Rollins, AJ Styles, Riddle och Austin Theory.
Brock Lesnar.
Ja, det måste han göra. Den känns ju som att den är lika tydligt som det att Lita inte kommer ta titeln av Becky Lynch, så känns det som att de har liksom verkligen pekat upp för att Brock Lesnar kommer ta den här. Det finns liksom ingen som tror att Bobby Lashley kommer behålla den här titeln.
Nej.
Men det gör ingenting. Jag blir bara glad av det. För jag vill ju verkligen ha en titel mot titelmatch på WrestleMania.
Sannoliken. Men det känns ändå som att WWE är i ett mycket bättre ställe nu än vad de har varit om vi backar bandet ett kvartal. Jag kan ju tycka att det är väldigt underhållande bitvis och ganska kast bitvis, men de blixtrar ju till och har bra grejer nu för tiden i mycket större utsträckning.
Men vi har också varit med länge, Chris, och den här typen av berg-och-dalbana har vi sett hända tidigare. Det har varit tre liksom bra raw och man bara, titta, är det Paul Heyman-effekten när man börjar snacka om och sådär. Och så sen så är det bara rakt ner i helveteskapet.
Men det är ju nu vi ska se att typ Austin Theory ligger sänkt backstage och sen så kommer Cody Rhodes in och vinner titeln i Elimination Chamber. Det skulle aldrig ske. Men han är ju så att han skulle kunna dyka upp när som helst på WWE, bara han kritar på ett kontrakt med dem.
Ja, så är det ju verkligen. Men det, han skulle ju verkligen tappa all good guy skimmer över sig. Om man, du vet, ett, bara att han går till WWE från AEW. Och så säger han också, gör sin debut i Saudiarabien. Ja, vet du fan alltså, om det skulle rimma så bra med hans skimmer.
Nej.
Ja, vi får väl se. Hörrni, detta om detta. Vi hörs.